För mig var han som något monster typ. Att jag var bara rädd för han och ville inte träffa honom liksom.
Det är vi som räknar dödade kvinnor.
Vi hittar varje fall då en kvinna dödats av sin man, exman eller pojkvän.
Vi granskar samhällets misstag och samlar fakta om varje brott.
Vi tar reda på vad som hände med kvinnornas barn.
Vi har gjort det här i 10 år nu.
Jag heter Kristina Edblom.
Jag heter Kerstin Weigel och du lyssnar på Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet.
Eva?
Hej Eva, det här är Kristina Edblom på Aftonbladet.
Ja men hej!
Hej!
Det här är Eva som är fostermamma till Nathalie som förlorade sin mamma när hon var en liten bebis. Vi har haft kontakt under många år och följt hur det går för Nathalie. Nu har Nathalie just fyllt 13 och familjen har ansökt om att få adoptera henne. Plötsligt berättar Eva någonting som vi inte har känt till.
Jag vet inte om jag kommer inte ihåg om jag berättade för dig att jag också är ett sånt här barn.
Nej, det visste jag inte.
Jo, det är jag. Min mamma gick samma öde till mötes 86.
Vad händer med ett barn när pappa dödar mamma? Den frågan hade vi aldrig ens tänkt på när vi började med vår kartläggning. Vi blev förvånade över hur olika det verkade vara. Vi hörde talas om syskon som splittrats och barn som tvingats flytta många gånger. Barn som fortfarande hade sin pappa som vårdnadshavare fast han dödat mamma. En del barn bodde hos släktingar, andra i utomstående familjehem.
Eva och hennes man Christer är en sån familj. Vi har åkt hem till dem för att träffas för första gången.
Hej, hej.
Det måste ha gått fel.
Ja.
Det var GPSen skickade mig helt
fel.
Nathalie har först varit tveksam till att träffas. Vad ska hon säga? Hon kommer ju inte ens ihåg sin mamma. Men hon vill gärna prata om hur det är att tvingas träffa sin biologiska pappa trots att hon inte vill.
Nathalie bor med sina 3 bröder. Alla är familjehemsplacerade hos Eva och Christer som de kallar mamma och pappa. De bor i ett stort gammalt hus med många trappor, gångar och prång. Sommarlovet har precis börjat och de dukar fram fika. Vi sätter oss i den stora matsalen för att prata med Nathalie, Eva och Christer om hur de levde den här familjen. Nathalies syskon sitter med. De har inga hemligheter för varandra.
Tim vet ju varför du är här och så.
Ja.
Och alla vet. Och han är lite för liten för att förstå.
Ja.
Jag är stor.
Ja, just det. Hur stor är du?
3 år.
Ja, du är 3 år. Du är inte 4 då?
Den här berättelsen börjar för 13 år sedan när Nathalie bara var 2 månader. Hennes pappa hade mått dåligt en tid när han dödade sin fru. Våldet beskrevs som besinningslöst. Nathalies mamma är kvinna nummer 113 av de 299 dödade kvinnorna i vår undersökning.
I tingsrätten sa pappan att det var som en kraft utifrån kom in i honom. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård för mordet. Han var sjuk och hade utfört gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk sjukdom.
När Nathalie var 3 år krävde pappan umgänge med sin dotter. Frågan prövades i tingsrätt och hovrätt. Socialtjänstens utredare och den särskilt förordnade vårdnadshavaren tyckte att umgänget skulle vänta tills Nathalie själv kunde uttrycka sin vilja. Ändå bestämde hovrätten att Nathalie och pappan skulle träffas 2 timmar 4 gånger om året. Nathalie hade rätt till umgänge med sin pappa, motiverade domstolen.
Jag kommer ihåg att jag träffade han alltid någon vecka innan jag fyllde år. Jag brukade göra.
När Nathalie var runt 5 år började hon ställa frågor om hur mamma hade dött. Eva och Christer kontaktade socialtjänsten som ordnade ett möte.
Jag kommer ihåg att jag satt och grät i pappas knä. Jag var jätteledsen. Jag kommer ihåg att jag hade den här, min favoritprinsessklänning med de här kronorna.
Jaha, jag kommer ihåg det. Ja, den rosa med guldkronor. Ja,
då var jag typ 4.
Mellan 4 och 5 år. Ja.
Eller jag kommer ihåg några av de första, men jag kommer inte ihåg vilken den första var. Antingen så var det den här när vi satt i ett rum och så höll vi på med typ gör dockor och hålla på och visa vad som hade hänt.
Mötet som Nathalie pratar om hölls på socialkontoret. Socialtjänsten hade med sig dockor så att pappan kunde visa för Nathalie hur han dödade hennes mamma. Christer minns att pappan beskrev det som att han kom hem och puttade Nathalies mamma.
Och då sa socialsekreteraren att det var ju en kniv inblandad också. Och så drog de hela historien och så frågade jag, förstod du någonting av det här? Och då sa du nej. Så gjorde de det igen och då klappade du ihop. Jag har aldrig sett dig i det läget tidigare och inte efter heller.
Nathalies pappa förlorade vårdnaden, men umgängena har fortsatt. Och det har blivit allt jobbigare för Nathalie ju äldre hon har blivit.
För mig var han som något monster typ. Att jag var bara rädd för han och ville inte träffa honom. Liksom.
Innan Nathalie fick reda på vad pappan hade gjort tyckte hon bara att det var märkligt att träffa honom.
Jag tänkte bara att han var någon konstig. Jag tänkte inte så mycket på det.
Nu säger hon att hon är rädd.
Vad är det som gör att du känner dig rädd för din biologiska pappa?
Det han har gjort. Saker han skriver i brev och hur han har påverkat så många personer. Och att han är himla känslig, eller han är himla kall person liksom. Och känner hur han har gjort. Alltså, han har ju påverkat väldigt många personer negativt. Liksom. Och ibland brukar jag liksom tänka så här. Jag vet inte riktigt, men ibland brukar jag säga skäm. Eller jag tycker typ att det är mitt fel att folk mår dåliga. Dåligt över vad han har gjort, liksom.
Har du kontakt med din moster?
Eller jag har kontakt med hennes barn.
Ja, din kusin. De är jämnåriga. Men vi träffar ju henne varje år. Bor ju inte här kring, utan bor henne annat.
Nej, men det brukar ju bli lite jobbigt för att hon tycker att jag påminner om liksom hennes syster. Och då blir det jobbigt för henne att träffa mig, liksom.
Ja, hon blir väldigt ledsen. Innan så har hennes man berättat. Men ändå så vill hon ju träffa dig och tycker det är roligt. Men det blir så dubbelt. Hur känns det för dig då när hon blir ledsen?
Ja, ibland, alltså, det känns ibland lite som att det är mitt fel på något sätt. Att hon inte vill träffa mig. Typ, att hon är rädd för mig eller någonting. Men ja. Just inte riktigt.
Barnen vars mamma dödades av pappa förlorar i samma stund båda sina föräldrar. Det blir socialtjänstens ansvar att hitta ett nytt hem. När Nathalie behövde fosterföräldrar kom socialtjänsten att tänka på Eva, som också förlorat sin mamma.
Hon mördades av sin pojkvän när jag var 16. Men jag var redan familjehemsplacerad då. Så att jag var ju inte där.
när det hände och levde ju inte med de två, så att säga. Men det är ju en, så det är ju en annan historia. Och jag kan tänka mig att min mamma var inte bra för mig och min bror. Det var därför vi omhändertogs. Men jag hade ju kontakt med henne ändå, ända fram tills att hon dog. På ett eller annat sätt, ett visst umgänge. Så jag kan förstå att man även, fast föräldrar är föräldrar. Det var ju det sköttes ju otroligt klumpigt. För det berättade jag för dig att jag satt i skolan på morgonen på gymnasiet och så säger en klasskompis att nu läste ni i tidningen i morse vad som hade hänt i Krokom. Nej, vadå? Ja, men det var ju en kvinna där som var dödad av sin sambo i natt. Och min mamma bodde på den här orten då, så att jag gick ju ner på biblioteket på skolan och på framsidan så är det kort på hennes radhus. Så jag bara, va? Är mamma död? Så då ringde jag ut till mitt familjehem till Bengt och Kristina och så sa jag, vad är det här? Vad är det som har hänt? Och de säger, va? Vi har inte hört något. De hade väl inte ens varit hämta tidningen ute. Och så ringde jag min moster som jag hade lite sporadisk kontakt med. Så sa jag, har du läst tidningen? Ja, jag sitter och gör det nu. Jag ringer till polisen. Och då ringde hon och så frågade dem. Frågade hon ju polisen att har ni informerat hennes barn om detta? Va? Har hon barn? Då hade de inte ens gjort en slagning och sett. Hon hade ju ingen vårdnad om oss. Men, eller så hade hon det. Jag vet inte hur det fungerar på den tiden. Men de hade åtminstone inte brytt sig om att titta om hon hade barn som inte var hemmavarande. Så ingen av oss informerades utan vi fick ju läsa det här i tidningen. Han fick ju också rättspsykiatrisk vård, den pojkvännen. Och jag jobbar ju inom psykiatrin, det finns väl förklaringar till det. Så att han gick förbi min lägenhet så här. När han var ute på permissioner och vinkade varje morgon. Det var ju helt bisarrt, en liten stad. Helt galet på något vis. Men han var inte heller så länge inom rättspsykiatrin. Utan han kom ut efter något år, jag tror att det var 2 år där också, och gifte sig med en medpatient och flyttade till en annan stad. Och lever ju ett vanligt liv idag. Så. Men min mamma var typ bara 37 år. Så det var när jag själv fyllde 38 så var det ganska jobbigt. För jag tänkte, nu är jag äldre än vad min mamma blev. Det var väldigt konstigt. Och särskilt sen jag fick de här barnen så har det varit vad jag har saknat mamma. Det är någonting med mamma när man får egna barn. Man är mamma själv. Så det har varit. Jag hade inte samma relation till min familjehems mamma för att jag var så pass stor när jag kom dit. Så att jag hade levt med mamma tills jag var 9 år. Så det var mamma. Liksom. Så att vis.
Hur skulle du säga att synen var på de här brotten på 80-talet när din mamma mördades?
Det var sånt som hände ungefär i Norrland. Att man tog ihjäl sin. Det var inte så viktigt. I alla fall absolut inte ur barnens perspektiv. Det var sånt som hände på något vis. För det hände ju titt som tätt. Så att det var ju. Det var ju ingen som frågade efter hur jag och min bror mådde och vad som hände med oss. Och jag fick till och med städa ur lägenheten efter. Det var ju en brottsplats, men det var ju jag och min moster som fick tvätta bort min mammas blod i lägenheten och sådär. Det fanns ingen hjälp, det var ingen som gjorde det. Det fanns inga pengar till någon begravning, så där gick sossin och min morfar kom upp från, han bodde i Stockholm och han kom upp och liksom såg till att det var en gravsten och sådär. Det var ganska fruktansvärt egentligen. Hon levde ju under andra förhållanden förstås, det var ju en hel del knasigheter med kriminalitet och droger och sådär, men det spelade ingen roll, det var så ovärdigt. Det var väldigt ovärdigt. Och min lillebror var så pass liten så han var 1,5 år ungefär när vi omhändertog. Så att han hade ju inte den relationen till mamma som jag hade. Och han fick inte gå på begravningen har jag för mig. Jag tänker efter nu att det familjehemmet inte tyckte att han skulle få göra det. Så att det var ju, ja, det var på ett annat sätt. Och jag tycker det är jättebra att man uppmärksammar det. För vi barn som blir över, det spelar ingen roll om man bor med sina föräldrar eller om det är det är ändå någonting som vi blir berövade på. Jag blev berövad på ganska många år. Min mamma hade inte varit så gammal idag. Hon har varit 72 år. Så att det är många år som jag inte fick tillsammans med henne. Och som mina barn inte fick det tillsammans med sin mormor. Så att det har väl hänt någonting. Kanske man säger att man har barnperspektivet. Men jag tycker ju också att man inte har det fortfarande. Man säger så, men man har det inte. På samma sätt som man faktiskt borde ha.
Hur tror du att din bakgrund kan vara till hjälp för dig och din dotter?
Ja, det är svårt att säga. Det är liksom, jag är ju den jag är på grund av det jag har varit med om. Och det har väl präglat mig som mamma också. Att, ja. Men det kanske är lättare att förstå att det finns ett behov för henne att prata om det här. Och för mig är det inte så fruktansvärt. Därför att jag kan relatera till det på ett annat sätt. Men nej, jag tror att det är en ganska, ganska viktig del faktiskt. Särskilt när hon kommer bli mamma. Tror jag att det kommer vara viktigt.
Många av barnen i vår granskning säger att de inte blir lyssnade till. Det finns en beröringsskräck eller missriktad välvilja från myndigheternas sida. Men de barn som blivit förhörda, fått vittna i domstol och fått uttrycka sin vilja har mått bra av det. Nathalie upplever att det är andra som har bestämt över hennes liv.
Jag tycker ändå man typ kan fråga när jag blir äldre om vad jag vill. Istället för att tänka på vad han vill. Bara för att han är vuxen.
Så. Du har ju sagt att du inte vill träffa honom sen du var 5 år. Sen du fick reda på vad han hade gjort. Det var ju det, du hade träffat honom innan och det var ju en konstig situation tyckte du. Men det var ändå okej. Men sen när du fick reda på vad han hade gjort, då ville du ju absolut inte träffa honom mer. För du har ju berättat för oss att du är rädd för honom.
Mm.
Men där tycker du inte att socialtjänsten har lyssnat?
Nej.
Kommer du ihåg hur du uppfattade det han beskrev med de här dockorna och det innebörden av det?
Alltså, jag tror inte riktigt jag fattar. Jag fattar väl att min mamma inte finns. Alltså, min biologiska mamma inte finns någon mer. Jag fattar ju liksom ingenting mer. Och känner att jag hade kommit till min nya familj. Liksom. Nu vill jag liksom det jag fatta.
Varför är det viktigt med adoption?
För att jag känner så här att min familj jag bor nu hos. Alltså jag älskar ju dem och jag vill ju liksom inte hålla på att träffa någon annan. Och det känns som att jag inte är med i den familjen ifall jag inte heter samma på något sätt. Och då känns det som att... Och känner det också för att jag inte vill träffa honom.
I den här domen så resonerar de ju att du ska ha rätt att få träffa din pappa. Alltså... Och att det ska vara, att det är en rättighet som alla barn har. Kan ni ändå förstå det resonemanget?
Jo, men det har jag faktiskt förstått. Eller jag vet ju det, att det är viktigt för alla barn att veta sitt ursprung. Och just det här som vår dotter här berättade, att han var ett monster. Det ville inte vi att han skulle vara. Utan att hon fick se att han var en vanlig människa. Och att det här, han är så här och han är som han är. Att hon själv fick se det. Men det står ju i domen att hon har rätt att träffa. Och det är helt okej. Men det har ju pågått nu i så många år. Så att nu räcker det. Hon vet vart hon kommer från. Hon vet hur han ser ut och vem han är. Och de har träffats. Det räcker. Jag kommer inte ihåg ordagrant vad det står i domen. Men det är ju för att de ska... Det står ju någonting om att hon ska få en kunskap om sitt ursprung och bla bla bla. Och det är uppfyllt, tycker vi. Det räcker nu. den hovrättsdomens syfte, den är uppfyllt nu. Och det är därför som vi nu har valt att försöka adoptera. Då. För att det här, det räcker nu. Men visst, det finns en vits med att de har träffats. Det säger jag inte. Men det hade inte behövt vara så ofta kanske.
Har du kvar någonting eller har du någonting från din mamma? Eller, alltså din biologiska mamma? Eller den familjen?
Lådan eller
så. Ja, det har jag. Massa olika saker. Men jag har... Alltså, saker som jag typ fått av farmor eller min pappa har jag ju alltså, tagit bort, men jag har ju saker kvar. Jag har ju liksom kläder sedan jag var liten, kort och så. Men ja, jag vill helst inte ha så mycket saker för jag blir mest ledsen av att tänka.
Men vi har, du har ju en liten låda. Den har du väl på rummet, den där bebislådan.
Den har jag.
Ja, men sen har vi en stor låda som vi har sparat liksom. Kort, du har ett helt fotoalbum sen du föddes liksom. Allt ifrån kejsarsnittet till så att du kom till oss. Och så sådana saker som din biologiska mamma hade köpt till att du skulle födas. Det är någon filt och ja, de första kläderna och sånt där. Och sen är det ju kort på henne och dig och sådär i det.
Vad är bebislådan? Den som du hade på ditt rum?
Den är i någon kartongpappa.
Ja. Jag tror
den är i förrådet där uppe. Men jag vet inte vilken kartong det är riktigt.
Men, nej, men vi hittade den när vi packade ur nu. Så då kom den fram. Så då tittade vi. Och sen, så nu har den väl åkt i någon låda igen. I något skrämsle här.
Ja.
Jag hade glömt bort den här lådan. Jag hade helt glömt bort den. Kommer du ihåg den? Nej,
nej men jag såg massa foton som jag kommer ihåg.
Ja. Nej, jag kommer inte alls, inte förrän jag såg den. Bara, ja just, det är den där.
Men alltså jag gör det för kunden och har bilder på
den. Ja, för han är ju med på bilderna. Vi har ju låtit dig haft, liksom, för att du ska ha bilder på honom. Så du ska veta liksom, vart du kommer ifrån.
Nej, jag har rivit kunden då.
Ja. Men när du var mindre så var det viktigt att det här är. När du inte visste så mycket.
Varför rev du sönder bilderna?
Det kändes som att det känns bara som att man kan, jag blir bara så himla arg och då river jag sönder dem för att jag är liksom arg och besviken och då känns det som att, jag vet inte riktigt, det känns bara bättre när jag bara får bort dem liksom. Men alltså, jag vill ju ha bilder från barndomen när jag var med er. Liksom. Så alltså, jag kommer inte ihåg någonting. Jag vill liksom ha minnen från kort att jag kan kolla på ett kort och komma ihåg det. Liksom. Och bli glad av det. Liksom. Så där...
Och de här korten blir du ledsen av.
Ja.
Det förstår jag.
Åh, jag tror bara det blir värre och värre för det större jag blir. För då blir jag bara mer ledsen och ledsen. Och då vill jag inte ha kvar bilderna för att det påminner mig liksom.
Vad gör du när du blir ledsen?
Ja. Ibland håller jag det inne, men ibland jag berättar så jag är ledsen, men ja. Det påverkar ju en rätt mycket ändå. Det var en... Eller jag, kanske när var det jag gick i sömnen så mycket?
Ja, det var ju några år sedan. Men det var ju under den perioden när det var alltid mycket sömngående innan och efter umgängarna.
Ja, jag var ju väldigt orolig. Jag gick i sömnen då för att, typ, jag vet inte varför, men jag hade rätt svårt att sova och sånt. Mm.
Men du frågade mycket och grubblade mycket kring honom. Så.
Och sen kom jag ihåg att i skolan så läste vi den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är Mio, min Mio tror jag med. Någonting med, handlar om någon kille som var fosterhemsplacerad. Jag vet inte riktigt vad det är för bok. Mm. Det var någon Astrid Lindgrens bok. Och då kom jag ihåg att, för då visste ju alla det där med. För att jag hade ju, någon hade kommit på det och sen hade jag ljugit om det. Så då kom jag ihåg att varje kväll låg jag och hoppades på att ingen skulle ta upp det medan vi läste det.
Mm.
Så där. Mm. Men ja.
Vad skulle hända då om någon tog upp det?
Ja, men då skulle det komma en massa frågor också.
Nu skulle du sticka ut.
Ja.
Är det någonting annat som du skulle vilja säga? Liksom?
Tycker du att det är bra att papporna har rätt umgänge?
Nej, det tycker jag. Eller... Alltså, på ett sätt tycker jag det, för att det är ändå rätt viktigt att veta. Det här är min pappa, men jag tycker inte man ska bli så tvingad. Jag tycker man borde ju ändå få veta, liksom, få träffa sin pappa, veta ifall man vill träffa honom mer. Så får man göra det, eller ifall man inte vill det, ska man inte behöva, men liksom, man ska ändå få veta vem han är, men man ska inte bli tvingad att träffa någon man inte vill träffa.
Och du sa ju förut att du inte riktigt känner att man har lyssnat på dig. Hur känns det då?
Det känns väldigt jobbigt. Det känns som om jag är bara ett barn. Jag har ingenting att säga till om, liksom. Jag vet ingenting, liksom, kär att han vet bättre än mig. Och ja, det känns väldigt jobbigt.
Hur hoppas du att det blir nu då? Om du fick önska.
Att jag blir adopterad och att jag slipper träffa honom.
Efter att vi pratat i några timmar får Eva bråttom till tandläkaren och vi reser oss från fikabordet.
Ja, men du kan få åka med oss.
Nu väntar ett långt sommarlov. Sen ska Nathalie byta skola. Hon hoppas att adoptionen hinner gå igenom tills dess så att hon får ha sitt nya efternamn på klasslistan. Efter sommaren hörs vi igen.
Hej.
Hej, hej, det är Kristina på Aftonbladet.
Hej.
Hej, hur är det med dig?
Det är bra.
Ja, Jag tänkte bara höra lite hur det hade gått med allting eftersom vi pratade mycket om det här med adoptionen och så.
Ja, men det är väl gått bra.
Har du gått igenom?
Det har gått igenom.
Hur känns det då att det blev som du ville?
Det känns väl bra, men jag trodde ju att jag skulle sluta tänka på det och att allting skulle bli mycket bättre. Mm. Men jag slipper ju träffa honom och jag tänker ju fortfarande på det.
Mm. Vad är det du tänker på då?
Vad som hände. Hur han kunde göra så mot mig. Och så.
Mm. Tänker du på det som hände med din mamma eller det som har hänt under åren?
Det som har hänt under åren och det som har hänt med min mamma. Liksom.
Mm. Jag förstår.
Ja.
Det kommer kanske alltid tänka på det av och till.
Efter jag hade blivit adopterad så hade min pappa skickat ett brev om att han sa att jag är adopterad nu, men att jag alltid skulle veta att han liksom var min pappa också, så han blev rätt ändå hotfullt.
Men vad var det som var hotfullt med?
Men alltså han skrev så här: du får aldrig glömma att jag är din pappa. En sur smiley och liksom. Ja.
Mm. Hur kändes det då när du fick det brevet?
Jag var lite arg typ.
Mm. Vad var du blev arg på?
Det är liksom nu jag förstört allting. Det var typ det.
Det är för sent.
Ja.
Du har lyssnat till tredje avsnittet av Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet.
Jag heter Kristina Edblom.
Jag heter Kerstin Weigel. Producent Marcus Ulfsand. Hela den 10-åriga granskningen Dödade kvinnor hittar du på Aftonbladet.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.